a concern because they're cutting off all the traffic and the tourism and everything else. It's being cut shut off for them, and every shop will tell you they're losing trade because of it.
Is that true?
That's true. That is true. Yes. Go in next door and next door and next door. They'll tell you exactly the same.
Fråga vem som helst. Det är hemskt. De har stängt av halva stan och ingen kommer hit och handlar längre. Men alla klagar inte. Det finns de som anser att Skottland nu för första gången har chansen att bli satt på Europakartan.
Oh yes, I think it's quite important. Put Edinburgh on the map. Yes.
Do you agree with them? You will be put on the map.
Well, I agree that it's quite important that people outside Britain know that there is life in the country beyond London. And this is one way in which that can be seen.
Do you have a feeling they don't know today?
I think they may not know. Too much happens in London.
Det är viktigt att folk utomlands får upp ögonen för att det händer något utanför London allt för mycket koncentrerat dit idag. Totalt kommer det att kosta cirka 100 miljoner kronor. Toppmöten håller alltså på att bli en stor industri. PR-mannen Michael Dale har som uppgift att intressera besökarna för Edinburgh som ett alternativ till Europas etablerade konferensstäder.
They will go away and they will say Edinburgh is a lively city all the year round. So therefore, it's okay to come here in the winter. You know, it's okay to come here in the spring because there are theatres, there are restaurants. It is a beautiful city, stuff like that. Because by and large, people only know Edinburgh through the festival or sometimes through the, you know, through the tattoo, the military tattoo on the television, stuff like that. And that's not Edinburgh any more than, you know, the Little Mermaid is Copenhagen.
Vi hoppas att de ska tycka att Edinburgh är ett livligt ställe dit man kan åka även på vintern. Många tror att Edinburgh enbart är festival och tattoo, vilket inte är mera sant än att Köpenhamn bara är den lilla herrfrue, säger Michael Dale. Anders Lindqvist i Edinburgh.
December 1992. Tortyr i Kina. Precis som vi inte visste det förut. Men den har blivit grövre och grymmare. Korrespondenten har kikat på en Amnesty-rapport.
Utrikes. Tortyren i Kina blir allt grövre och allt mer brutal. Och i kinesiska fängelser leder tortyr allt oftare till döden. Det säger Amnesty International i en rapport som offentliggjordes i natt här i Hongkong.
Den 60-sidiga Amnesty-rapporten beskriver den tortyr som det kinesiska systemet rutinmässigt bedriver. Fångar fjättras med hand- och fotbojor och misshandlas därefter. Tortyr bedrivs också med elektriska boskapskäppar. Det förekommer att fångar spärras in i celler som är kolsvarta dygnet runt och som saknar ventilation, värme och sanitär utrustning. Eller i celler som är så korta att en människa inte kan ligga i dem eller så låga att hon inte kan stå. Tortyr används för att tvinga fångar till bekännelser. I provinsen Hunan använder sig systemet av den så kallade kedjebordet. En trädörr placeras på korta ben. Fången kedjas med händer och fötter mot dörrens hörn. Så får han ligga i månader i sträck. I provinsen Shanxi har använts en metod med namnet Den gamla oxen plöjer marken. Två fångar med handfängsel binds samman med ett rep. Vakterna tvingar därefter medfångarna att springande släpa de två hopbundna efter sig. Och den plöjningen fortsätter tills marken är täckt av blod. Kina har, enligt en rapport från en annan mänsklig rättighetsorganisation, Asia Watch, så många fångar att befolkningen i den kinesiska Gulag-arkipelagen kan uppgå till 20 miljoner personer i fängelser, i tvångsarbetsläger. Men tortyr- och fångmetoderna har de senaste åren blottlagts allt bättre än tidigare. Tortyren har blivit vanligare, övergreppen är svårare än för 10 år sedan, spikar nu Amnesty fast. Rapporten bygger ofta på vittnesmål från fångar som kommit loss. Men det kinesiska parti- och statsledningen som tack vare landets ekonomiska framgångar tycker sig sitta säkrare än någonsin, den bemöter dem med arrogans. Den fnyser åt mänskliga rättighetsfrågor och benämner dem MR-imperialism. Men Amnesty International skriver nu: vi anser att det kinesiska rättssystemet gynnar förekomsten av tortyr. Fångarna har inget skydd mot torterare. Många fängslas enligt administrativa förordningar och har inte tillgång till advokat. Lakoniskt konstaterar rapporten. Kina har ratificerat FN:s konvention mot tortyr. Staffan Heimersson, Hongkong.
December 1992. USA och Somalia.
FN har tidigare kritiserats för att ha gjort för lite och för sent. Det finns kritiker som säger att FN, egentligen USA, nu tar i för mycket och för sent. Operationen Återställ hoppet för Somalia, så som den idag inleddes, blev också illavarslande därför att den i allt väsentligt gjordes till en bizarr show, en uppvisning för främst den tv-tittande amerikanska hemmapubliken. De amerikanska marinsoldaterna kunde som alla andra här lika gärna ha flugits in på normalt sätt, men man valde en publikfriande amfibieoperation i tv-kamerornas sken. Och soldaterna betedde sig som om det varit en invasion av ett Normandie i en annan tid, fast en Mogadishus befolkning sov i godan ro och flygplatsen vid vars strand landstigningen skedde i månader hållits av pakistanska FN-trupper. För de flesta inblandade i detta showartade inledningsskede verkade Somalias svälthotade miljoner oändligt avlägsna. Det här är Bengt Terner i Mogadishu. Det dröjde inte länge innan det som börjat som en välregisserad landstigningsoperation inför massmedia spårade ur totalt och fick åtskilliga av oss reportrar att undra hur ska det här gå. Inför våra häpna blickar utspelades följande krigslek. Mitt framför tv-kamerorna uppe på flygplatsbyggnaden, förmodligen i direktsändning, så ligger nu ett tiotal somalier framstupa på marken med utbredda armar. Och runt omkring amerikanska marinsoldater som bevakar dem med laddade vapen. Det här är alltså inte allvar. Det är bara spel, det är bara bok. Allt är arrangerat för massmedia. Jag tycker man måste säga att det här är helt enkelt smaklöst. Det visade sig att somalierna som tvingades agera fångar var anställda på flygplatsen. De pakistanska FN-soldater som finns på plats där sedan länge var också ytterst upprörda över marinsoldaternas beteende. Särskilt när de upptäckte att en av somalierna hade fått djupa sår av de plastvajrar hans händer bundits med. När jag lämnar flygplatsen ser jag hur en marinsoldat försöker tvinga in en enbent somalier i ett led av låtsasfångna landsmän. Mannen vägrar och ger den amerikanske soldaten en blick full av förakt. Om det dåliga omdöme det amerikanska befälet visade prov på i morse efter landstigningen är utbrett inom de amerikanska styrkorna, så kan deras uppdrag i Somalia gå helt snett. Bertil Romilsson, Mogadishu.
December 1992. Och nu är det åter bråk i Afghanistan.
Från Afghanistan har under förmiddagen kommit rapporter om hårda strider i huvudstaden Kabul. Det kan vara fråga om en statskupp, rapporterar vår Asien-korrespondent.
Striderna i Afghanistans huvudstad har idag flammat upp till en ny höjd och FN-män i stan spekulerar i att en statskupp är vardande i det krigshärjade landet. Den franska nyhetsbyrån AFP talar om ovanliga aktiviteter och rapporterar att stridsplan fällt minst två bomber mot regeringsbyggnader. En annan nyhetsbyrå anger presidentpalatset som mål för den attacken. FNs kontor har träffats och skadats svårt, och när FN-källor enligt nyhetsbyrån Reuters gör förmodandet att en statskupp eller att ett försök till statskupp pågår, då reser sig frågan av vem. I april drevs kommunistregimen slutgiltigt till fall. Sen dess har konflikter mellan rivaliserande grupper pågått praktiskt taget oavbrutet. Segerherren då var befälhavare Massoud, en gerillaledare ur Tajikstammen som listigt intog stan före rivalen, den patanske fundamentalisten Hekmatyars trupper, nådde fram. De senaste dagarna har strider pågått, speciellt mellan den iranstödda Shia-milisian Hezbi Wadat och de trupper som sorterar under Massoud, som nu är landets försvarsminister. Shia-militian hävdar nu på förmiddagen att den intagit huvudstadens tv-station och en del av försvarsministeriet, samt att den tagit 300 fångar, höga officerare och enligt obekräftade uppgifter också befälhavaren Massoud personligen. Samtidigt bröt strider ut mellan Massouds mannar och trupper underställda den självutnämnde generalen Dostan. Han som i våras ställde sig på Massouds sida för att vinna slaget om huvudstaden. Men båda sidor säger nu att de striderna bara var ett, citat, missförstånd. I Kabul ska den här veckan samlas hela ledarskapet för Mujahedin, de olika muslimska grupperna, för att besluta om landets framtid och utse en riktig president efter den provisoriska. Dagens strider kan vara förspel till det presidentvalet. Staffan Heimersson, Hongkong.
Tionde december 1992. Ryssland och president Jeltsin.
Parlamentets talman lämnar sin post med omedelbar verkan efter urskillningslös kritik från Jeltsin, rapporterar vår korrespondent.
Det som fick Jeltsin att gå ut med sitt mycket dramatiska utspel som riktades till hela ryska folket via TV var folkkongressens beslut igår att inte godkänna Igor Gaidar som premiärminister. Men det var bara droppen. Det avgörande ögonblicket har kommit. Reformerna i det ryska samhället är i allvarlig fara, sa Jeltsin. I sitt verkligen otroligt hårt formulerade tal kritiserade Jeltsin folkkongressen för att i praktiken ha fört över all makt till parlamentet från regeringen och presidenten. Gång på gång avbröts talet av högljudda buanden. Kärnan i Jeltsins tal var att han uppmanade till folkomröstning där de ryska medborgarna ska få avgöra vem som ska få bestämma i Ryssland, folkkongressen eller presidenten. Ur Jeltsins synpunkt handlade i praktiken om att få mandat att avskaffa kongressen. Jeltsin har själv inte konstitutionell rätt att inkalla en folkomröstning. Men om 1 miljon medborgare begär det så ska en folkomröstning inkallas, och Jeltsin uppmanade därför till att sätta igång en namninsamling. Jeltsin sa i sitt tal att det som kuppmakarna misslyckades med i augusti förra året, att stoppa reformerna, det försöker folkkongressen fortfarande åstadkomma. Och han anklagade kongressen för att vilja återupprätta det totalitära kommunistiska systemet. Jeltsin utpekade direkt parlamentets talman Ruslan Khasbulatov för att leda kongressen i den här riktningen, och han kom också med en rad andra anklagelser mot talmannen. Omedelbart efter Jeltsins tal meddelade Ruslan Khasbulatov att han avgår som parlamentets talman. Sten Sjöström.
Och lite senare på dagen, samma dag.
I Moskva röstade idag den ryska folkkongressen nej till president Boris Jeltsins förslag om att en folkomröstning ska avgöra frågan om vem som ska styra Ryssland, presidenten eller folkkongressen.
Tionde december 1992. Kort om flyg.
Det omdiskuterade projektet med ett europeiskt stridsflygplan, Eurofighter, ska genomföras i en förändrad och billigare version, meddelade den brittiske försvarsministern idag. Bakom Eurofighter står Storbritannien, Tyskland, Spanien och Italien.
Tionde december 1992. Namnstrid i Grekland. Man vill inte ha Makedonien för Makedonien.
I Greklands huvudstad Aten demonstrerar idag mer än 1 miljon människor mot den före detta jugoslaviska republiken Makedonien. Regeringen hade stängt skolor och arbetsplatser, och karavaner med bussar körde in demonstranter från hela landet. Det handlar om en namnstrid som har skapat en ny spänning i området. Grekerna kräver att EG ska vägra att erkänna den nya staten under namnet Makedonien.
Makedonien är inte alls den lugna oas ovanför krigslarmet som det brukar framställas som. Historiskt så var detta en bit av Bulgarien som vid andra världskrigets slut blev den jugoslaviska delstaten Makedonien. Av dess 2 miljoner invånare är 2/3 muslimer och över 1/5 albaner. Skulle kriget mellan Serbien och dess grannar sprida sig in i lydriket Kosovo med dess majoritet av albaner, så är Makedonien i den direkta farozonen. Detta har nu FN insett och vill skicka observatörer till Makedonien för att söka stämma redan i bäcken. Men ett tecken på att och hur det jäser i Makedonien Det var de kravaller som bröt ut i huvudstaden Skopje i början på november och som krävde 4 döda enligt en regeringsrapport. Om Makedonien i krigszonens skugga har en ekonomi i nedgång med sjunkande produktivitet och ökande arbetslöshet. Detta är delvis europeernas fel. För samma EG som erkände Bosnien, Herzegovinas, Sloveniens och Kroatiens krav på självständighet har vägrat att erkänna Makedonien. Makedonien som helt enkelt inte får heta vad det vill heta. Grannen i söder, Grekland, har satt sig på tvären. För Makedonien är också ett grekiskt namn på en grekisk provins. Och en ny stat vid namn Makedonien, det låter ana framtida krav på grekisk mark, säger Aten, som istället föreslår Skopje som namn på den nya nationen. För Grekland är detta en het, för att inte säga överhettad, fråga. I dagarna publicerar till exempel grekiska turistbyrån i Sverige påpassligt en annonskampanj där man betonar de 4000-åriga banden med Makedonien och den 16-uddiga stjärnan Vergina, kallad efter platsen där den hittades, i symbolen för den makedonska dynastin. Att den stjärnan nu sitter i den nya Makedoniens flagga stämmer inte grekerna mildare.
Dagen efter.
Parlamentet i den före detta jugoslaviska republiken Makedonien röstade igår kväll ja till ett förslag att ändra republikens namn till Makedonien Skopje.
December 1992. Nobels fredspris till Rigoberta Menchú Tum och litteraturpriset till Derek Walcott.
Idag den 10 december var det traditionsenligt dags att dela ut Nobelprisen. Och först ut var fredspristagaren Rigoberta Menchú i Oslo.
Det var en klangfull norsk inledning som övergick i centralamerikanska takter. Quiché-indianen Rigoberta Menchú Tum fick Nobels fredspris 500 år och ett par månader efter det att Columbus steg i land på en amerikansk ö. Rigoberta Menchú har sett föräldrar och bröder mördas av Guatemalas militär. Men hon tar till orda, inte till vapen, även när hon möter en viss guatemalansk militär.
Mannen som tog liv av mor min gratulerade mig med inställningen till Nobels fredspris och kallade det en national ära. Där skönte jag att vi på bunden är människor allesammen.
Sen var det dags för pompan på Stockholms konserthus med kungaparet. Och pristagarna i fysik, kemi, medicin, ekonomi och litteratur inför 1800 inbjudna i salongen. Även om en eller annan av dem fann procedurerna en liten smula långsamma. Och västindiska St. Lucia fick sin första litteraturpristagare 3 dagar före Lucia, Derek Walcott.
Och tidigare idag träffade vi Nobelpristagaren i litteratur, Derek Walcott. Han kom till Sverige i helgen och har sedan dess talat med skolelever, träffat kollegor, diskuterat rasism och också hyllats på Dramaten. För att få Nobelpris är inte bara en fråga om att ta emot en check.
It's a little tiring, but I could have said, you know, it's too much. But there's certain things that you want to do, certainly a visit to... School children is inevitably a very moving thing because they gave me a couple of books they'd mounted together, you know, and some excellent work, beautiful drawings, a lot of them. And then, of course, a small reading in the cafe for poets together, you know, was good, very good. Mm. Then the theater people, it's wonderful, you know.
Yes, I really enjoyed that.
Mest handlar det ändå om lyrik. The Apple Star Kingdom heter en av diktsamlingarna, översatt till svenska 1979. I några av raderna kan man hitta ett sätt att se på poesi som diktaren fortfarande företräder.
All your fate in my hand. Ministers, businessmen. Shabin have you, friend. I shall scatter your lives like a handful of sand. I who have no weapon but poetry and the lances of palms and the sea's shining shields.
What about poetry as a weapon? Do you believe in it?
Oh, yeah. Dictators believe in it. They murder poets, you know, they execute them, they punish them, they jail them. In moments of crisis, in moments when a nation feels it looks for a conscience somewhere, it's inevitably the poet who may embody such a conscience. And this has happened, you know, from the time Plato banished poets from the Republic.
But can you also use it to protect your islands from exploitation, from tourist industries and things like that?
Well, I think the same conscience that would apply if, say, someone, a government, someone in a government realizes that the danger of, say, you know, exploiting an island is a danger of eroding the personality or psyche of the island. And that's not different from what a writer might think in terms of what could happen in human terms to a society if you have a judicious politician.
Hey.
Överallt samma stämning. Firandet vill aldrig ta slut på St. Lucia. Öns son har fått Nobelpriset i litteratur, men för många människor i denna vykortsvärld tycks det fortfarande vara ofattbart.
Du ser Derek, you know, at a ceremony like this, receiving Nobel Prize. I mean, it's incredible. I mean, it's incalculable, you know.
St. Lucia i Västindien, befolkat av slavättlingar, fotogenisk fattigdom blandat med lekplatser för dollarturister. Det koloniala oket tynger fortfarande, bananer och kokosnötter dominerar. Men detta förföriska pytteland har producerat inte en utan två Nobelpristagare, ekonomiprofessorn Arthur Lewis och så Derek Walcott.
This would encourage other St. Lucians, you know, to try and achieve even more than Derek Walcott achieved. Because this is an honor to St. Lucia. Not only St. Lucia, the entire Caribbean. It's an honor.
I Walcotts epos Omeros dominerar fiskarna Achilles och Hector. Kanske var det här författarens förebilder, Frankaj och Dixon. Men ingen av de två har läst Walcott. Fast priset betyder en hel del, säger de på öns folkspråk, Patois.
Du ser en grand prix med 12. Ils font opinion là, ils font bailler by simplicity, ça fait n'importe bagaille qui en gros, peut-être l'école et ben n'importe bagaille, ça fait.
Nobelfesten sändes per satellit över hela ön, men Frankaj och Dixon skulle vara ute och fiska hela dagen. Phil St. Joseph däremot skulle se ceremonin på tv. Och när vi frågade hur det skulle kännas svarade han på samma sätt som så många på ön.
I would feel as though it's I myself or one of my children receiving that award.
Really?
Yes. Maybe before we might not have been heard of as a small country, but I believe being awarded the prize, it has put St. Lucia on the map, and I'm very proud of it. I think about a year ago, I read in part one of his poems, which my son had in a book.
What do you think about it?
I was quite impressed with it.
Dagen då Derek Walcott tog emot Nobelpriset kom att minnas som en av de gladaste dagarna i St. Lucias historia. Att jämställas med den dagen då slaveriet avskaffades, eller den dagen då landet äntligen blev självständigt.
What he was doing in a kind of way is as if you're liberating the people, liberating them from out of colonialism and liberating them in their minds, making them see how noble and beautiful and universal they are, you know, so you could imagine how they must feel. And you know, it's a tremendous dignity he has given everybody, you know.
Folke Rydén och Dan Joma på St. Lucia.
Tionde december 1992, Norge.
Så till Norge som idag gav upp för spekulationer mot valutan. Sen i förmiddags flyter också den norska kronan.
Det var på förmiddagen som beskedet kom. Den norska kronan får falla fritt. Valutan sjönk nästan genast med omkring 5%. Efter ett massivt försvar av kronan tvingades riksbankschefen och finansministern idag förklara slaget förlorat. Trots den norska regeringens krispaket så blev alltså pressen på grannlandets valuta för svår. Det gick precis som i Sverige. Valutaspekulanterna triumferade och nu väntar en hård åtstramningspolitik för vanligt folk. Å andra sidan så väntade antagligen bättre tider i varje fall på kort sikt för de norska företagen. En av förlorarna i kampen om den norska kronans värde är naturligtvis riksbankschefen.
Om det ska vara positivt också i det långa löp avhänger av att vi den deprecieringen av kronan som vi får inte slår över i lönsnivået, eller i alla fall minst möjligt det. Och också att regeringen fasthåller den politiken den tidigare lagt upp, och då speciellt den packen som den har fram för några dagar sedan.
Blir det nu fortsatt en mycket hård åtstramningspolitik i Norge?
Förutsättningen för att flyting ska vara vällyckat är att man för en minst så disciplinerad politik som man ville gjort under ett fastkursregime.
De norska företagen har länge efterlyst en nedskrivning av kronans värde. Devalvering är det enda hoppet, stod det i en tidning idag. Börsen tog mycket riktigt ett glädjeskutt efter beskedet att kronan får flyta. Generalindex steg med hela 7,5%. Norge kan också glädja sig åt ökande inkomster från oljeproduktionen, plus 4 miljarder kronor om året enligt en beräkning. På minussidan står utan tvekan att inflationen åter ökar nästa år med mellan 2-4% enligt vad vissa ekonomer befarar. Får norrmännen se fram emot ett magert 1993 nu?
Ja, det borde vi göra i alla fall.
Här i Sverige har vi inte påverkats nämnvärt av det norska beslutet. Det enda var att den norska kronan gick ner med omkring 6%. I övriga Europa ökade trycket mot de danska, irländska och franska valutorna.
December 1992. USA och Bill Clintons ekonomiska utskott.
USAs blivande president Bill Clinton har utsett sina främsta ekonomiska medarbetare, och de här utnämningarna tyder på att Clinton har letat på demokraternas högerkant för att hitta sina närmaste rådgivare.
Lloyd Bentsen är demokrat, men han tänker som en republikan. Det är ett omdöme om Texas-senatorn som nu blir finansminister. Leon Panetta, den nya budgetchefen, var republikan fram till 1971 då han kom i delo med Richard Nixon. Roger Altman, den nya vicefinansministern, och Clintons nya ekonomiska topprådgivare Robert Rubin är båda välkända namn på finansgatan Wall Street. Alice Rivlin, som blir biträdande budgetchef, är en av de mest kompetenta budgetexperterna i USA idag. Sammantaget kan man säga att de första utnämningarna utstrålar kompetens. Och det är personer som väcker stor respekt. De är inte sinnebilden för förnyelse. Bentsen har varit ordförande i senatens finansutskott och Panetta i representanthusets budgetutskott. Men just det visar att den här gruppen är sammansatt för att se till att få igenom Clintons förslag i kongressen. Det är också känt att exempelvis Panetta under presidentvalskampanjen kritiserade Clinton för att inte kunna få ihop sin budget. Gruppen är inte heller uttryck för Clintons uttalade löfte att utnämna personer från USAs minoriteter i sin administration, afroamerikaner och latinamerikaner exempelvis. De som har kommenterat utnämningarna har flera av dem sagt att det här är kompetenta personer som kommer att satsa hårt på att få ner det enorma amerikanska budgetunderskottet. Det var viktigt, sa Clinton, att börja med att tillsätta topppositionerna på det ekonomiska området. Han har lovat att fokusera på ekonomin som en laserstråle, och vid sitt möte med företagsledare och ekonomer i Little Rock nästa vecka ville han ha sin finansminister och de andra ekonomiska rådgivarna på plats.
11 december 1992. Turbulensen kring Danmark vid EG-mötet i Skottland.
EG-toppmötet i Edinburgh i Skottland har inletts idag med diskussioner om Danmarks problem med Maastrichtfördraget, och de problemen är inte lösta än.
Både Danmark och de andra EG-länderna har gjort eftergifter, och det finns möjligheter till en lösning. Men ingen här vid toppmötet vill ändå erkänna ens att förhandlingarna går framåt, att det inte har blivit svårare. Försiktigheten visar svårigheterna i det här ämnet. Nu har stats- och regeringscheferna lämnat ämnet Danmark och gått vidare och diskuterat finansieringsfrågor för EG, det vill säga långtidsbudgeten, där de fattigare länderna vill ha mer stödpengar. Under tiden har diplomater och jurister dragit sig tillbaka till sina kammare för att försöka sammanfatta diskussionen om Danmark till ett nytt förslag som kan diskuteras ikväll eller imorgon. Danmark är en så viktig fråga att ingen kommer att skriva på den innan andra frågor också är färdiga. För Danmark gäller nu striden inte själva de undantag från Maastrichtavtalet som landet begärt. Huvudstriden gäller istället hur länge dessa undantag ska gälla. För evigt, säger danskarna. Nej, vi gillade aldrig den filmen härifrån till evigheten, säger representanter för de övriga 11. Vi vill att det ska vara tidsbegränsade undantag. Tidsbegränsning accepterar inte danskarna. För då tror de att de senare kan bli överkörda och tvingas ändra sig på dessa punkter. Men den troliga lösningen nu lär bli att undantagen kommer att gälla några år fram till 1996. När EG ändå ska omförhandla stora delar av Maastrichtavtalet. Då är det ju inget problem för danskarna, säger de övriga. I de förhandlingarna har ju danskarna vetorätt och ingen kommer att tvinga dem till någonting. Detta är de juridiska och tekniska spetsfundigheter som nu används för att få loss EG ur det träsk av politiska problem som det danska nejet i somras har lett till. Vi bör komma över det här. Vi i EG har andra viktigare saker att ägna oss åt, sa Danmarks Uffe Ellemann Jensen till brittisk TV idag på morgonen. Jan Ström vid toppmötet i Edinburgh.
Den 12 december 1992, New York.
Den amerikanska östkusten drabbades igår av en svår storm, kanske den värsta på 30 år. Och i New York utbröt rena kaoset.
Med vindar omkring 30 meter per sekund lamslogs staden. Tunnelbanesystemet stängdes av. Vägarna ut med Manhattan var inte farbara på grund av de vattenmassor som vindarna tryckte in mot land. Och fångade in flera bilister som hjälplöst kunde se på hur vattnet steg kring dem. En del räddades av dykare. På en del gator på södra Manhattan flöt omkring fisk på gatorna. En färja mellan Staten Island och Manhattan som vanligtvis tar 20 minuter kämpade i 3,5 timmar innan den kunde komma i hamn säkert. I New Jersey, grannstaten, förklarade guvernören Jim Florey ett område som katastrofområde. I den lilla staden Seabright har flera invånare evakuerats från sina hem sedan Atlanten vält in i staden. Det ligger en hel del tur i att inga dödsoffer har rapporterats hittills. Lasse Åsgård, New York.
In the United States, parts of New York and New Jersey have been declared disaster zones after the worst floods for more than 30 years. Winds of up to 90 miles an hour lashed the Atlantic seaboard, bringing heavy rain and huge tides.
In New York City, it was difficult to tell the difference between the East River and the highway that runs alongside it. And even though it rained all day, a sunroof came in very handy indeed. It was not a day for driving or walking, and certainly not for bicycling.
Right now, it looks like it's one of the worst nor'easters we've seen in the area, probably in the last 30 or 40 years anyway.
It was a rare storm that produced a rare sight in New York City. Fish were floating in the streets, either from a flooding river or perhaps from the flooded old Fulton Fish Market. It was a rare day in a number of communities. Forget that old adage about the mail getting through. It could not. The corner of River Street and Ocean Avenue in Seabright, New Jersey, looked very much like a river and an ocean today. It was a day in which you would not want to sit next to a window in Atlantic City, where the wind reached 90 miles an hour. It was a day during which you often could not get there from here. A downed billboard blocking a bridge in Philadelphia. Water stalling commuter trains. It was virtually impossible to beat the storm by flying above it. It was a powerful and terrifying storm,
Ask this man in Franklin Township, Pennsylvania.
Wires down, trees into houses.
The huge storm system also brought snow, up to 3 feet of it, to some parts of the Northeast. And it even delayed the movement of men and equipment from an air base in Rome, New York, to Somalia. Morton Dean, ABC News, New York.
December 1992. Det verkar som Danmark har spelat huvudrollen vid EGs toppmöte i Edinburgh.
EG tycks idag ha löst den kris som uppstod när det danska folket i juni sa nej till Maastrichtfördraget. På toppmötet i Edinburgh gick de övriga EG-staterna med på att Danmark får stå utanför vissa viktiga delar av EG-samarbetet, bland annat gemensam valuta och ett eventuellt framtida gemensamt försvar. Överenskommelsen gäller om gemenskapen också kan enas om hur EG:s budget ska se ut.
Edinburgh är Skottlands huvudstad och här demonstrerade idag skotska nationalister för större lokalt självstyre. Ett bevis för att i varje land finns motståndare till hård centralstyrning. Till Holyrood House, där EG-ledarna samlas, kom danskarna tidigt i morse för att till sist reda ut det danska folkets rädsla för EGs centralstyre. Och den danske premiärministern var på eftermiddagen nöjd.
Det var att säga våra 11 partnerlande har visat Danmark ganska enestående hänsyn. För oss har en helt afgørende ting være, at vi skulle slutte med en retligt bindende ordning.
Danmark får fortsätta att betala med sina kronor och slipper alltså den framtida gemensamma valutan, den tredje och sista fasen i den monetära unionen. Inte heller behöver Danmark delta i ett eventuellt försvarssamarbete i EG. EG-ledarna understryker också att Danmark även som medlem av den europeiska unionen har rätt att själv bestämma till exempel vilken socialpolitik landet vill ha. Många danskar har fruktat motsatsen.
Det är en smuk och fullt tillfredsställande dansk lösning. Och jag emotser nu att den vill partierna hemma vara mycket lyckliga för. Och så kan vi efter nyttår ta fatt på arbetet med att utforma en ny ratifikationslag.
Frankrikes president François Mitterrand i ny moderiktig oljerock tog det lugnt på förmiddagen med en shoppingrunda så som den kan göra som bestämmer allt. Men under tiden så fick tjänstemän och ministrar slita med de danska formuleringarna och avtalstexten är ett verkligt fint snickeri, bindande för Danmark, men de andra 11 kan lägga det till handlingarna.
They are really binding. L-E-T-A-L-L-Y.
Den danska regeringen må vara uppspeld och glad, men än är faktiskt inte sista biten lagd i det här pusslet, som ett EG-toppmöte alltid är. Den stora dragkampen idag, den handlar om EGs budget. Och inte förrän sista ordet är sagt där, så kan danskarna verkligen vara säkra på att deras krav har gått igenom. Ingmarie Froman för Rapport i Edinburgh.
Och i slutkommuniken från Edinburgh-mötet så sägs också att förhandlingar om medlemskap ska inledas med Sverige, Finland och Österrike i början av nästa år. Kommer Sverige då, Carl Bildt, att liksom Danmark försöka förhandla till sig en lagligt bindande utfästelse från EG att Sverige inte ska behöva vara med i en framtida försvarsunion?
Ja, det behöver vi ju inte, för det som står i det papper man nu har kommit överens om mellan Danmark och de andra staterna, det är ju ett konstaterande som vi har sagt länge i den svenska debatten, att det finns ingenting i Maastrichtavtalet som tvingar ett land att bli medlem i Västeuropeiska unionen, det vill säga den militära delen av det europeiska samarbetet. Danmark har ju sökt observatörskap och det noterar man, men man säger att det finns ingenting som tvingar dem att vara med i det militära.
Men
och det är precis vad jag har sagt i den svenska debatten, och det är... Detta är ju inte något konstaterande bara för Danmark. Detta är i denna del ett generellt konstaterande också för Sverige.
Men Danmark har ju nu fått ett papper på detta ifrån EG. Kommer Sverige också att eftersträva det?
Ja, samma papper gäller ju denna del för Sverige. Detta är ett konstaterande som i och för sig jag inte tycker är så sensationellt, men som är viktigt i alla fall att det görs. Och att det görs med den klarhet som nu sker. att så här, militäralliansdelen av samarbetet som det är planerat för framtiden, det ligger i medlemskap i den västeuropeiska unionen. Det finns ingenting som innebär att om man blir medlem i EG-unionen att man då tvingas till medlemskap i västeuropeiska unionen. Det har bland annat jag sagt många gånger i den svenska debatten. Det får vi nu svart på vitt på, och det är mycket bra för Sverige också.
Finns det andra saker som Sverige efter det danska mötet nu kan, efter det danska pappret kommer att begära undantag från?
Nej, Danmark har ju förhandlat från danska utgångspunkter, skandal vore annars, och Sverige ska förhandla utifrån svenska utgångspunkter. De krav som vi kommer att ställa rör ju sånt som är så att säga mera svenskt. Det rör regionalpolitiken, det rör miljöpolitiken, det rör Norrlandsstödet, för att ta tre konkreta exempel. Och det är ju en förhandlingsposition som vi har arbetat fram ganska länge. Där kommer vi ju slåss hårt för att få genomslag för våra krav. Jag tror att det som jag har inträffat med Danmark underlättar ju för oss också, därför att det visar, som Paul Schlüter sa här, att man i EG-samarbetet tar, som man sa, enastående hänsyn till de krav som kommer också från små nationer.
Men kommer vi att begära samma enastående hänsyn?
Ja. På de punkter som jag nämnde så ska vi slåss hårt i de här förhandlingarna. Regionalpolitik, Norrlandsstöd, miljöpolitik. För att ta tre punkter där det är alldeles uppenbart.
Så du förutser att Sverige ska bli samma särling i EG som Danmark nu blir?
Nej, jag tror inte att man ska utmåla Danmark som en särling. Danmark kommer nu, om nu det danska folket godkänner detta, det får vi se, att ratificera Maastrichtavtalet med de förklaringar och särlösningar och undantag som detta innebär. På samma sätt är det självklart att vi i våra förhandlingar ska sträva efter svenska lösningar. Men vi lägger ju ingen karbonkopia mellan Danmark och Sverige. Sverige förhandlar utifrån svenska intressen och för att få svenska lösningar.
Tack, Carl Bildt.
December 1992, om Restjugoslavien, Serbien och Montenegro, om Bosnien med mera.
Utrikesministrarna som deltar i den europeiska säkerhetskonferensen ESK väntas anta ett mycket hårt formulerat uttalande mot ledarna i Serbien och Montenegro när de möts i Stockholm idag. Och det blir Sveriges sak att underrätta Belgrad om detta.
Sverige är ju från och med idag ordförandeland i ESK. En av utrikesminister Margareta af Ugglas första uppgifter i den här rollen blir med all sannolikhet att redan före jul resa till Belgrad för att överlämna uttalandet. Ett uttalande som konferensen på Stockholmsmässan i Älvsjö väntas anta när utrikesministerna möts nu på måndag och tisdag. Det är ett skarpt uttalande där Serbien och de serbiska styrkorna i Bosnien-Herzegovina får huvudansvaret för de fortsatta striderna. De anklagas för flagranta brott mot humant uppträdande och för att trots alla försök att få slut på striderna. Restjugoslavien, som nu är avstängd från den europeiska säkerhetskonferensen, välkomnas tillbaka i kretsen endast om det i fortsättningen gör bot och bättring. Om det här skarpa uttalandet har diplomaterna från deltagarstaterna enats på förmötet här i Älvsjö. Däremot råder fortfarande oenighet om konkreta åtgärder. Det gäller krav på att flygförbudet över Bosnien-Herzegovina ska genomdrivas hårdare, en åtgärd riktad mot det serbiskledda tidigare jugoslaviska flygvapnet. Det gäller om vapenembargot mot de krigförande parterna ska mildras så att Bosnien får möjlighet att föra in vapen till sina styrkor. Alla frågor som diplomaterna inte kunnat lösa får nu utrikesministern att ta upp i sina överläggningar när det stora mötet inleds om några timmar.
Jan-Olof Pettersson. Inga konvojer med mat och mediciner når längre Sarajevo. Nu är alltså även den landbaserade trafiken helt stoppad.
För första gången på över två månader har lastbilskonvojerna från Belgrad till Sarajevo stoppats på grund av strider. I lördag stoppades 10 lastbilar utanför orten Vlasenica i östra Bosnien. Nu på morgonen var det meningen att lastbilarna som körs av svenska förare från Räddningsverket skulle försöka komma igenom på nytt. Men de bosnisk-serbiska myndigheterna anser att vägen fortfarande inte är säker, berättade igår kväll Sven-Erik Lodén, avdelningsdirektör vid Räddningsverket och placerad här i Belgrad. Det här betyder att ingen hjälp når Sarajevo just nu. Landvägen från Kroatien till Sarajevo har varit stängd de senaste dagarna och inga flygplan har tillåtits att landa de senaste två veckorna sedan två flygplan blivit beskjutna över Sarajevo. De svenska förarna har i praktiken varit de enda som lyckats nå Sarajevo fram tills nu. Även om körningarna har blivit allt mer riskabla. På senare tid har svenskarna inte tillåtits att frakta in varorna till lagerlokalerna i själva Sarajevo utan har fått lasta av hjälpen vid flygplatsen. Enligt FNs flyktingkommissariat är matreserverna nästan helt slut i Sarajevo. I slutet av förra veckan kom också nya alarmerande rapporter därifrån. Stora delar av befolkningen kan inte ens få tag i bröd längre. Bagerierna har mer än halverat produktionen sedan i somras. Förutom att striderna satt stopp för alla transporter, nu börjar vintern i det bergiga Bosnien att försvåra transporterna. I förra veckan täcktes stora delar av Sarajevo-området med snö. Men det är inte bara i Sarajevo som situationen håller på att bli ohållbar. Internationella Röda Korset meddelar att matlagren i staden Zenica i centrala Bosnien också håller på att tömmas helt och hållet. Bara hälften av den nödvändiga hjälpen når fram. Läkarna i Zenica varnar också för hälsosituationen där tusentals flyktingar trängs i kalla skolor och sporthallar. Enligt en läkare från den katolska hjälporganisationen Caritas finns det minst 20 fall av den mycket allvarliga och smittosamma sjukdomen tyfus i det här området. En lite mer uppmuntrande nyhet kom dock igår för den bosniska befolkningen. De olika stridande parterna enades att förnya vapenvilan. Den som nu orkar hoppas på att den 19:e vapenvilan ska ge något resultat. Vladislav Savic, Belgrad.